Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 107. Mitt namn är Maria Selander. Med mig min goda vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Här är jag.
Idag har vi ju då huvudrubrik Annis arrogans, Ingrid.
Ja, det når ju ständigt nya höjder. Nu har hon utmålat SD som ett säkerhetshot och har satt igång världens pseudodebatt om mäns våld mot kvinnor.
Allt för att styra bort fokus från de egna misslyckandena, kan
ja,
man misstänka.
Precis så. Hon är numera Socialdemokraternas goda lilla fotsoldat.
Hon som aldrig skulle bli ett stödhjul åt sossarna, för då skulle hon äta upp sin sko. Det blev inte så mycket med det.
Nej.
Än så länge. Nej. Ja, vi har också på agendan idag att prata om Norgehat.
Ja, alltså ni som är över 40 kanske, kommer ihåg Norgevitsarna. Där man liksom, och det var ju så där lite gulligt skämtsamt mot våra bästa grannar. Nu har vi sett Filip och Fredrik explodera i Norgehat som är så bizarrt. Ja, ni ska få se det också. Det är helt vidrigt.
Ja, och du och jag har ju spanat lite sådär allmänt att det verkar finnas krafter som vill så split mellan oss och våra nordiska grannar av en eller annan anledning. Vi återkommer till detta om en liten stund. Det är ett intressant ämne. Men vi vill ju naturligtvis säga off the bat att alla ni norrmän som ser och hör detta, vi tycker jättemycket om er. Yeah. Så tro ingenting annat och lyssna inte på de här idioterna som håller på och försöker skapa bråk mellan oss.
Ja, det är precis det de gör. Vi ska prata lite mer om det.
Slösorgier i Malmö då? Igen kan man tillfoga där.
Ja, men det kan ju, vi skulle kunna ha det som en stående rubrik. Ja. Alltså Sveriges mest vanskötta kommun som får 5-6 miljarder kronor i skattestöd från övriga Sverige varje år har nu hittat ett nytt sätt att kasta pengar i sjön.
Vi kommer in på det om en liten stund, men först så ska vi komma med en liten uppföljning av en grej vi pratade om häromdagen, nämligen att det tydligen fanns muslimer som var upprörda över att det inte observerades ramadan i SVT:s barnprogram.
Ja, de skulle göra ramadanpyssel. Eftersom de har haft julpyssel och påskpyssel, och då frågade vi oss den rimliga frågan, finns det ens ramadanpyssel? Vi har aldrig hört talas om det, och då har jag ändå varit i Marocko, jag har varit gift med en muslim som i och för sig inte var troende, men jag har aldrig hört talas om ramadanpyssel.
Du har aldrig när du har tittat på marockansk tv och observerat att, oh herre, titta, det är ramadanpyssel här för barnen.
Det har jag inte. Utan det är bara ett sätt att få in islam även i barnprogrammen. Och Nora Salem som skrev den här insändaren, en svensk-muslimsk mamma till tre svensk-muslimska barn, hon har blivit bönhörd. Direkt efter att den här hade publicerats så går Sveriges Television ut och säger att ja, absolut ska vi prata om ramadan i Bolibompa.
Folk är måttligt roade av detta, ser jag på sociala medier. Jag menar, man påpekar bland annat att andra minoritetsgrupper, det observeras inte deras högtider. Judiska barn får inget Pesach-pyssel eller vad det nu kan vara.
Nej, och samer får inte så särskilt ofta någon uppmärksamhet i barnprogram. Och det är ändå nationella minoriteter. Muslimer är ingen nationell minoritet. För att få status som nationell, nej, men för att få status som nationell minoritet så gäller reglerna att den här minoriteten ska ha funnits i landet i ett par hundra år. Mm. Så att det är långt kvar om nu inte man plötsligt ändrar de reglerna. Det kan man ju mycket väl göra.
Det kan man mycket väl göra och det ligger inte alls långt borta utan snarare nära till hands att det kommer att ske om inte det sker att muslimerna blir majoritet innan förstås.
Precis.
Ja. Du, kyrkovalet brukar ju generera ganska milt intresse, svalt intresse bland gemene svensk, men nu är det alltså dags till i hösten eller sensommaren rättare sagt och vi har en liten spaning om varför man kanske om man har valt att gå ur Svenska kyrkan som du och jag har gjort ändå vill gå in igen om än momentant.
Ja men precis, det står, då är det, alltså, anledningen till detta är nämligen att AFS Alternativ för Sverige ställer upp i kyrkovalet. Kyrkovalet är den 19 september och man kan bara förhandsrösta den 6. Och vad måste du vara för att få rösta? Du ska ha fyllt 16 år på valdagen. Varför är det bara 16 år?
Skumt.
Ja. Och vara medlem i Svenska kyrkan senast den 13 augusti. Och då är det så här att om du bara går in före den 13 augusti så kan du alltså rösta i detta val. Och det behövs inte så väldigt många människor för att AFS ska ta åtminstone ett mandat i kyrkomötet som är då Svenska kyrkans högsta, ja det är som deras riksdag alltså.
Mm.
Och då kan man säga så här, vad spelar det för roll? Ja men tänk på hur Svenska kyrkan har blivit. Hur har den blivit så? Jo, därför att sossarna satsade allt på att infiltrera Svenska kyrkan. Och de har lyckats. Nu är var och varannan präst en äkta vänsterextremist som bryr sig mycket mer om islam och muslimer och HBTQ och trans och allt vad det nu kan vara. Och miljö och klimat. Än om Jesu budskap. Mm. Så att jag ska gå med i Svenska kyrkan igen. Det blir tredje gången.
Som du återinträder.
Ja, nej, alltså först blev jag ju liksom kollektivansluten när jag föddes. Mm. Så är det ju inte längre, men så var det då. Och då så gick jag ur när jag fyllde 18. Sen gick jag in när jag skulle bli gudmor åt din son. För jag tyckte någon ordning för det var liksom.
Ja, och gudfadern var ju stenhård ateist och inte medlem. Så då tyckte du att...
Ja, jag fick uppväga det. Jag skulle stå för din sons kristliga uppfostran. Mm. Men sen blev jag så otroligt provocerad av Antje Jackelén och hennes vidriga budskap att jag inte kunde vara med längre. Men nu ska jag alltså gå in igen. Alltså jag återinträder för andra gången och jag blir medlem för tredje gången. Och om det går bra, om AFS får några mandat och de kan börja jobba för att återföra Svenska kyrkan till kristendomen, då har jag inget motstånd. Jag vill egentligen vara med i Svenska kyrkan.
Visst, det hade jag också velat om de inte var fullständigt bindgalna. Mm. Jag gick ur i samband med mitt kors, debaclet. Mm.
Ja, just det. Det var då jag gick ur också.
2015 har jag för mig att det var. Både jag och min man gick ur då. Vi gifte oss i kyrkan och sådär. Och var ju då, det var 2011 och då var vi båda medlemmar också. Men det finns någon anständighetens gräns. Och när folk börjar bedriva kampanj mot kristna präster för att de förespråkar att man ska visa sitt kors. Yeah. Där gick min gräns i alla fall.
Absolut. Men Svenska kyrkan är ju vår. Alltså vi kan inte bara låta de här extremisterna fortsätta förgöra kyrkan. Så att jag tänker gå in igen och man kan ju då rösta, om man nu tycker som vi, så röstar man på Alternativ Sverige. Men de ställer bara upp i kyrkomötet samt i 4 stift. Mm. Stockholm, Göteborg, Uppsala och Visby. Men då kan man rösta på Sverigedemokraterna där. Och det, alltså vill, tycker man inte om Alternativ Sverige så kan man rösta på Sverigedemokraterna även till kyrkomötet.
Mm, mm. Mm. Absolut, det är något att fundera på om ni kanske ska göra det, ni som har gått ur. Men du, vi har en annan intressant spaning i det här lilla Jesusblocket som vi har här inledningsvis. Nämligen att det verkar pågå någon slags kristen väckelse bland muslimer.
Ja, vi hör ju rätt ofta talas om muslimer som konverterar och vi ställer oss ofta rätt så tveksamma till det eftersom de gör det många gånger för att få stanna i Sverige. Eftersom säger de att jag är från Pakistan nu, kan jag inte åka hem för nu har jag blivit kristen. Mm. Men det är inte hela sanningen utan det pågår uppenbarligen en stor väckelse inte bara här i Sverige utan i deras hemländer, framförallt Iran. Och det här klippet vi ska visa det kommer från Världen idag och de två konvertiter som är med är Anahita Parsan som är från Iran och hon är numera präst i Svenska kyrkan och Mersek Botros som är pastor för den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg och han är ursprungligen från Egypten och de berättar mycket intressant om hur muslimer upplever sin konvertering till kristendom.
Ofta de kommer att möta människor som de känner det finns mycket frid i dem när man pratar med dem. Friden det var en nyckel för att folk kommer till tro. Och ofta genom när man talar om Jesus och den som hör ser att det finns frid i den här människan. Mm. Så jag vill ha det som hon har.
Just det.
Och det är det som drar dem till kristendom. Och alla ord som står i Bibeln så det gäller. De kommer läsa den, de genom drömmer, genom mirakel, helande, så de kommer att lämna islam.
Det här är någonting, du nämner någonting här som jag har hört väldigt, väldigt många stories hur muslimer berättar hur de har kommit till tro på Jesus. Det är att de har drömt om Jesus.
Mm, det är det.
Mm. Kan ni berätta lite grann, ni har väl erfarenhet av många som har kommit till tro?
Jag kan berätta, det finns otroligt mycket att säga det.
Tusentals.
Det är så märkligt, man hör inte bland andra folk på det sättet, inte svenskar. Ja. Men just muslimer berättar att de drömmer om Jesus och där kommer till tro.
Men det är en starkelse som vi har hört faktiskt. Vi hade, du vet när det började, flyktingar kom hit 2015 så att vi hade här nästan 150 personer varje dag i det här vårt lokal här. Så det är så många som kommer till tro och du kan berätta mer än sånt också. Men jag hade en tid med en som heter Mohammed och hans fru. Hon kom från Irak och de båda shian. Och så vi hade nästan tre månader att undervisa båda två i mitt kontor här om Jesus och sånt. På slutet, hans fru hon bestämt att följa Jesus. Hon tog bort slöja. Hon blev frälst. Mohammed han sa till mig, nu allt, jag accepterar allt men jag har ett problem. Jag kan inte acceptera att Jesus dog på korset. Även att vi hade mycket bevis från Gamla testamentet, Nya testamentet och till och med det finns också i Koran att man kan komma med bevis att Jesus dog på korset. Mm. Men jag sa, Mohammed, du har fått allt nu. Jag tror du behöver nu att vi skulle be att Herren Jesus ska uppenbara detta för dig. Och du skulle börja be Jesus visa mig. Nu jag älskar dig, men jag kan inte tro på dig. Och jag brukar rekommendera dem. Du har rätt att vivla, men fråga Gud.
Mm.
Och någon gång, han bodde i Huddinge, i asylmottagningen i Huddinge här i Stockholm. Han ringde mig, jag och Lena, min fru, i köket. Och så klockan 5 på lördag, en lördag, så ringde mig Mohammed. Pastor, nu är det klart. Vad är det som har hänt? Jag somnade och så såg jag en vit person. Som kom till mitt rum, till min säng och gav mig ett kors. Och svarade på alla mina frågor om korset. Nu jag vill ha dop. Mm. Så vi dopte båda två.
Vad upplever man är den stora skillnaden mellan att vara muslim och vara kristen? Vad är det återkommande teman ni hör?
Mm.
Alltså det som man hör hela tiden att man hittar sanningen. Och det har jag hört mycket, att folk hittade sanningen, att de hade hittat den sanna Gud. Och den Gud, han kan höra dem svara på dem och vara en nära dem. Mm. Tidigare de har bett en Gud, men han bor någonstans och de har ingen kontakt med honom. Så det viktigaste som man hör detta, att sanningen, att jag tillhör en Gud som känner mig, som hör mig, som jag kan prata med honom, som jag kan skrika också på honom. För i islam man får inte diskutera och prata med Gud, men i evangeliet eller i kristenhet så att man får göra det. Och sen den frihet som folk får också, det viktigaste också. Och att de kan leva, och det finns en bekräftelse i Bibeln att deras synd eller min synd har förlåtit.
Ja, jag har hört också väldigt många sådana här berättelser, Maria, och det har ju du också, du ska få berätta det alldeles strax, om just att muslimer får sådana möten med Jesus. Mm. Och så kan man som kristen då bli lite, ja då, får inte jag träffa Jesus?
Jag har inte drömt om Jesus.
Nej, men alltså det är naturligtvis svaret är ju det att det är de som behöver det. Vi som redan har accepterat Jesus, vi har inget behov av att möta honom även om det blir väldigt trevligt. Men muslimerna som står och vacklar, det är klart att det är de som ska möta Jesus.
Med det sagt, det finns naturligtvis de bland oss också som har haft såna här andliga upplevelser. Men det är nog som du säger att det verkar vara vanligare att de får så här extremt tydliga tecken. Jag intervjuade ju för många år sedan i Dispatch Church of Love i Malmö, som är en frikyrka för framförallt iranier som konverterat till kristendomen. Och de, Sara och Ahmad som de hette, som var pastorer där, kan man väl kalla dem. Jag vet inte, vad heter det i frikyrkan också?
Ja, det gör
De berättade ju om vilka extremt tydliga tecken de hade fått. Ahmad hade varit ute och yrat i skogen och haft sådana här enorma tvivel om allting. Han hade kommit hit från Iran för att hämta sina barn. Hans fru hade då stuckit till Sverige och tagit ungarna med sig, och han trodde att det bara var att åka hit och hämta dem hem till Iran. För att så är det ju i muslimska länder, att det är pappan som... Så han hade väldigt stora tvivel och yrade omkring ut i skogen, där han plötsligt ramlar på en liten stuga där det sitter ett gäng pensionärer och ber honom, säger till honom, kom in och sätta här och prata med oss. Och de börjar berätta då om Bibeln, om Jesus och så vidare. Och efterhand så fick han då en bibel på persiska och blev frälst då. Och det var en lång och trasslig historia där med att inte migverket trodde på hans konvertering och en massa sånt där. Och så träffar han då Sara, som hon har haft sin egen religiösa upplevelse och omvändelse, som började med att hennes dotter inte kunde sluta tjata om Jesus. Alltså fastän de hade ingen som helst relation till Jesus överhuvudtaget, men ungen som väl då var kanske, ska vi säga, 7-8 år någonting, hon kom hem från skolan och bara malde om Jesus. Mm. Och ville inte sluta, och hon blev nästan lite irriterad för Sara, men sen hittade hon ett silverkors i sanden när de var på lekplatsen, så hon fick massor med tecken liksom. Så att det var ju jättehäftigt. Men båda sa just det här, precis som de här pastorerna påtalar, att det är just kärleken. Ja. Det är det som är den stora skillnaden, och relationen till Gud som är väldigt direkt inom kristendomen. Som muslim har du inte, precis som han säger, den manliga pastorn här, Gud är liksom bara någonting abstrakt som du personligen inte har någon relation till. Medan inom kristendomen så har man en väldigt, alltså man pratar med Gud hela tiden.
Och man får till och med vara arg på honom.
Precis, precis. Och att, men det, båda trodde mycket på att det var kärleken framförallt som fångade folk. Den här, alltså, så att det inte var det här fördömande, du måste göra det här annars hamnar du i helvetet. Och det är liksom en massa såna stränga påbud, saker du ska utföra utan att riktigt begripa varför. Utan kärleken, Jesus älskar alla. Och så vidare. Gud,
det var ju naturligtvis alla... därför Sara och Amma döpte sin frikyrka till Church of Love.
Ja.
Kärlekens kyrka.
Självklart.
Men därför att det är en sån upplevelse för dem som kommer ifrån den här hårda, hatiska, du får inte ta kristna som vänner, du får inte kritisera lag, du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det. Till plötsligt liksom kärlek och relation till Gud.
Mm. Precis, så att jag tror att, och det trodde Sara och Ahmad också, kommer ihåg att de sa till mig, att de trodde att det här med att fejkade konverteringar var hyfsat ovanligt ändå.
Mm.
Och redan, det här var ju, ja, vad kan det ha varit, 7-8 år sedan i alla fall, men redan då hade de sände närradio och så här, hade hur mycket lyssnare som helst. Och det hela tiden kom det nya människor och ville bli döpta och ville, och, alltså, ofta dök upp och var nyfikna till att börja med, men du vet, det slutade med att de blev döpta. Och den här Church of Love finns ju även i Danmark, och även där är det ju en stor framgång med, som döper massor med nya människor varje vecka. Så det finns, det ligger nog någonting i det, att det finns något väldigt attraktivt med kristendomen för muslimer.
Ja, och vi hälsar såklart alla muslimer som vill konvertera till kristendom väldigt välkomna. Och om man vill så kan man under Ramadan be för muslimerna. Det skriver till exempel Daniel Stråle i tidningen Dagen. Han skriver: om vi verkligen tror att Jesus har rätt när han säger att han är vägen, sanningen och livet och den enda vägen till Gud, behöver vi av hela hjärtat be om frälsning för världens muslimer.
Mm. Givetvis. Jag läste någon liten grej som Per Gudmundsson hade skrivit om, att varför det är extremt skadligt att muslimska kvinnor fastar när de är gravida. Vilket de inte behöver göra egentligen enligt påbuden, men trycket är så pass tufft uppenbarligen så att de gör det ändå. Det kan bli fosterskador och allt annat möjligt elände. Och vi har ju också Ramadan Bombathon som rullar vidare, Ingrid.
Ja, nu är vi på dag 7 och då har vi 42 attacker och 216 döda. För det är ju så att om man dödar icke-muslimer under Ramadan så är man extra säker på att få komma till paradiset. Hur kan Svenska kyrkans ärkebiskop påstå att man kan komma till Gud genom Mohammed?
Nej, det borde vara omöjligt att komma med ett sånt påstående. Något mer väsensskilt, det är ju svårt att tänka sig.
Ja,
men okej, då lämnar vi Jesus för tillfället i alla fall.
Ja, för tillfället. Och så ska vi ge oss på de vedervärdiga Filip och Fredrik. Vad har de nu gjort?
Alltså, de har ju ett frågeprogram, eller vad man ska kalla det, som heter Alla mot alla, va?
Ja.
Och där olika kändisar ställer upp, det lite som På spåret. Sådär, det är upplägget. Och där sitter de och ofta och säger dumma grejer. Men nu så undrar jag om inte Fredrik Wikingsson har slagit någon slags rekord i dumhet och elakhet och allmän vidrighet.
Ja, jag förstår inte riktigt vad det här programmet går ut på. Varför de ska plocka någon låda och så ska han då, vad heter han, Fredrik Wikingsson, berätta vad som står i den. Jag vet inte var frågorna kommer in. Men hur som helst, vi ska se detta ganska korta klipp och ja, låt den förfasas.
Jason får välja.
Jag tror vi tar den förbjudna drömmen om fullsmockat på IVA i Norge.
Den förbjudna drömmen om fullsmockat på IVA i Norge. Har man någonsin ogillat norrmän mer än det senaste året? Pandemiskrävlandet, de dyra pizzorna i Oslo, det totala ointresset av att ta emot flyktingar till ett land som badar i yta och oförtjänta oljepengar. Den dopningsdömda Johaug som fortsätter att roffa åt sig medaljer på svenskors bekostnad. Således är det rimligt, hur orimligt det än verkar, att när det gäller coronapandemin unna norrmännen en rejäl sista släng här framåt vårkanten.
Alltså, det intressanta är ju att alla de tävlande ser ju ut och mår riktigt dåligt över det han säger. Man skulle gärna vilja veta vad som kommer sen. Men det här har vi då hämtat via Samnytt som har lagt ut det här lilla klippet på sin hemsida i en artikel som ligger i sig bakom talväg nu.
Agneta Sjödin ser alldeles bedrövad ut, men även då Timbuktu, Jason Diakité och Jonas Gardell, som ju är de som väljer frågan, det är ju Jason som väljer frågan, ser också helt perplexa ut och snopna ut när han läser upp vad den här kategorin handlar om. Mm. Och jag menar, kan ni tänka er att någon säger någonting motsvarande om oss svenskar? Så fruktansvärt elakt och vidrigt på alla sätt.
Precis, och jag menar att Norge har klarat sig bättre än Sverige, det beror ju till exempel på att de inte har tagit in så många invandrare som vi har gjort, eftersom de är gravt överrepresenterade bland dödsfallen. Mm. Så, och då säger han att de vägrar ta emot flyktingar trots att de badar i utrymme, tror jag han säger.
Och, ja, och oförtjänta oljepengar.
Varför skulle de vara mindre förtjänt av sina oljepengar än arabländerna? Och för övrigt, Norge är ett ganska litet land.
Ja, precis. Menar han att de här flyktingarna skulle bo uppe på alptoppar då, eller vad heter det, bergstoppar? För det är ju det landet till största delen består av. Hela Norges inre liksom är ju inte obeboeligt, men du vet, alltså, folk bor ju framförallt längs ut med kusterna. Men det är någonting skumt här, Inget, som vi sa innan inledningsvis, med de här splittringsgrejerna som har börjat dyka upp på sistone, som handlar om norrmän. Finländare inte så mycket, men norrmän och danskar framförallt vill de uppenbarligen göra oss till ovänner.
Ja, vi har ju det här Carl Bildts tweet där han på dagen för invasionerna av Danmark och Norge den 9 april 1940 så skriver han en tweet att ja, de gav ju sig utan strid och men hade tyskarna gått på Sverige så hade de minsann fått motstånd för vår beredskap var god. För det första är det helt osant och för det andra, alltså han gör inte sånt av en slump om inte han nu har fått Alzheimer eller någonting sånt. Men, utan jag menade ju redan då att hans handlers, hans hanterare, de som ger honom order, vill så split mellan de skandinaviska länderna. Vi som har varit så tajta, vi som förstår varandras språk, vi som delar den, alltså vikingakulturen, det fornordiska språket och det. Mm. De vill splittra oss.
Jag tror det också. Jag såg bara, apropå ingenting, någon som hade skrivit i någon chatt på Aftonbladet, tror jag det var, apropå pandemin då, att, och jag tror att frågeställningen där var att vad är det första vi ska göra när det här är över, corona-alienet, och då skrev den här personen att jag tycker vi skulle hålla en stor gatufest på Öresundsbron så att vi kan få krama våra danska vänner igen och liksom läka de sår som ändå har uppkommit mellan oss nu under pandemin.
Mycket bra är det.
Ja. Men som sagt, det vi framförallt vill förmedla här är ju att vi älskar er norrmän, danskar och finländare och islänningar också för den delen. Och de idioterna som ägnar sig åt sånt här, de borde skämmas.
Ja, det borde de sannoliken. Jag hoppas att de en dag kommer och fjättras vid skampålar.
Jag skulle säga det också apropå, du nämnde det här med Norgevitsar. Ja. Att norrmännen har faktiskt motsvarande vitsar om oss också, ska du veta. Alltså, de kallar oss söta bror. Men allt det var ju sagt, vad säger man, in good fun, säger man, alltså med godmodig, liksom... Ungefär som att man retas med sina syskon.
Ja, exakt vad jag skulle säga. Att man retas och bråkar med sina syskon. Därför att man, det är så självklart att man älskar varandra. Så att man kan tjafsa lite.
Absolut. Men förlåt till alla våra nordiska grannar som tar illa upp av hur idioter beter sig. Det är ingenting vi står bakom här på Ingrid och Maria i alla fall.
Verkligen inte.
Du, Malmö.
Ja.
Vad är det med politikerna i den stan? Kan du förklara det för mig?
Alltså, det är ju sossarna som styr och har så gjort i 60-70 år någonting med något litet avbrott på 80-talet, va? När Joakim Ollén, Moderaterna, ledde kommunen i en mandatperiod eller någonting.
Fem minuter höll jag på att säga.
Ja, precis. Och de har ju förvandlat Malmö till Sveriges, nu tänkte jag säga något fult ord, men vi säger avträde. Sveriges avträde. Och den stan går inte att känna igen. Du får leta efter att hitta svenskar där alltså. Och där är så mycket kriminalitet, så mycket våld, så mycket elände. Så de lägger skattepengar på trams. Alltså,
kosmetika.
Ja, kosmetika. Ja. Nu ska de då arrangera någon sån här World Pride. Jag vet inte om det är i samarbete med Köpenhamn. Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i det, för jag är så totalt ointresserad av det. Men för att då verkligen visa hur, titta vad Pride fina vi ska bli i sommar, så har de alltså lagt 500 000 kronor på att måla ett antal parkbänkar i regnbågsfärgerna.
Vår idol Nils Littorin, läkaren och Malmölistans partiledare, gamle kommunisten, skrev ju på Twitter, nu har Malmö kommun lagt 500 000 kronor på att måla bänkar i regnbågens färger. Uteliggarna tackar naturligtvis sossarna för denna fina gest. Det är väl en lägenhet och ett varmt bad mot lite Pride.
Precis så.
Som sagt, det saknas ju inte hål att stoppa pengar i. 500 000 alltså på bänkar. Vi ska se ett litet klipp från SVT Skåne där de går runt och frågar folk vad de tycker om det här tilltaget.
Jag hade kunnat göra det för kanske 200 000.
Jag tycker de är jättefina och sänder ut ett bra budskap.
Malmö stad lägger cirka 500 000 kronor på att måla om 100 bänkar och lika många papperskorgar till Pride-färger. Vi frågade Malmöborna vad de tycker.
De är väldigt färgglada.
Ja, men det är roligt på sommaren.
Det är en kostnadsfråga ju. De är bra som de är nu. Det kostar ju att anställa folk och måla, och annars är det bra. Det kan man inte komma ifrån.
Vissa ser det som pengarslöseri, andra ser det som välanvändade pengar. Hur ser du på det?
Det är lite bättre att använda i sjukvården till exempel.
Ja, det är alltid svårt det här med hur pengar ska distribueras, men jag tycker att det sänder ut ett inkluderande budskap, och så tycker jag också att det bidrar till en fin stadsmiljö, så att jag tycker att det är väl använda pengar.
Det är slöseri. Jag vill inte att man måste slösa sig på det onödiga saker.
500 000 kronor kan gå till rätt så mycket andra grejer som Malmö stad behöver, så som utsatta ungdomar eller våra äldre pensionärer.
Kan du tänka dig sitta på en sån bänk eller inte?
Vi kollar.
Han var faktiskt lite rolig, den sista killen.
Ja.
Det finns mycket att säga om detta.
Får jag bara börja med att säga innan jag glömmer det. Det roligaste tycker jag är, förutom det här att reportern pratar så konstigt och allt det, och är lite svår, att hon säger användade.
Ja.
Så är det roligaste den här hucklemuslimen som hon intervjuar, som först säger att det är jättefint på sommaren. Sen har hon uppenbarligen fått klart för sig vad det betyder, och då helt plötsligt, då är hon jätteemot.
Ja, och det, jag vet inte hur, alltså, man förstår ju inte vad det är hon syftar på. Det är jätteroligt på sommaren, det kan vara svar på vad som helst. Liksom.
Men jag tror att det är så här, spontant tyckte hon att det var fina sommar. Hon tänkte liksom, regnbågar, hon har ingen tanke på HBTQ och Pride.
Nej.
Utan hon tänker att det är fina sommarfärger, och så får hon klart för sig vad det handlar om, vad det symboliserar, och då är det plötsligt inte alls lika populärt.
Nej, precis. Nej. Nej, men, och som du sa, som du nämnde här, den här reporterns sätt att tala svenska. Det är ju, alltså, det är inte så särskilt länge sedan folk protesterade mot att höra skånska i tv och radio. Därför att de kände inte igen det, de tyckte det var svårt att hänga med, och de retade sig och sådär. Nu har vi alltså gått till att svenska dialekter ska vara liksom normala, till att ta in människor som våldför sig på det svenska språket. Och det här är inte bara att jag tycker illa om folk som pratar bruten svenska, för det gör jag inte, men jag tycker inte de ska vara i tv eller radio. Och det som är det värsta av allt, det är ju inte att man inte förstår, utan det är det som på inom språkvetenskapen kallas för prosodi. Det är alltså ett språks ljudegenskaper, och de kan man dela upp i intonation, rytm och dynamik. Detta kan man läsa på Wikipedia, och det är sånt jag lär mig nu när jag lyssnar på språket i P1 varje dag där jag promenerar. Och det är just det som, alltså just att det är staccato, Malmö stad, 500 000 användade, Alltså det...
Jo, det är också att hon betonar ju på fel stavelser. Hon betonar fel. Och det finns värre exempel på detta, Ingrid, som du vet, inom SVT. Det finns en kille bland annat som jobbar på, eller gjorde åtminstone på kultur, SVT, kulturnyheterna. Och jag tror han är från Afrika eller så här från början. Han betonar så konstigt så att det går inte att... Man förstår inte vad han säger. Alltså orden är ju rätt. Du vet, han pratar ju svenska.
Ja.
Men i och med att betoningen är så konstigt så försvårar det förståelsen ganska mycket. Och där har ju public service, som de kallar sig också, de har faktiskt också i sitt uppdrag att även svenskar som har lite lägre begåvning ska kunna förstå vad som sägs. Är du med på hur jag tänker?
Ja, alltså... absolut. Och jag vill också säga det att det här ordet prosodi, det kommer alltså från grekiskans prosodia. Och det proso betyder till och oidi någonting betyder sång. Och man säger ju ofta att svenska är ett ovanligt sjungande språk. Det är en av anledningarna till att det är svårt att lära sig prata som en infödd svensk. Därför att vi har en alldeles speciell melodi och sång i vårt språk. Och att ärans och hjältarnas språk våldtas på det här sättet och gör tv-inslag nästintill obegripliga. Eller som man sitter och blir förbannad på. Inte bara på grund av innehållet utan på grund av hur det levereras.
Ja, ja, och själva innehållet då, om vi ska kommentera det innan vi går vidare till nästa block, för det måste vi strax göra. Vad tycker Ingrid Karlqvist om att lägga en halv mille på bänkar i Malmö? Är det rimligt?
Nej, det är det naturligtvis inte. I det stora hela är ju en halv miljon lite pengar. Men om, som just Littorin skrev också, lägg dig på hemlösa. Se till att hjälpa dem åtminstone med något härbärge och mat för dagen. Det är så provocerande. Och han Schönström, Andreas Schönström, ett av Malmös kommunalråd, han hade sagt i någon intervju, ja, men det här, det lägger vi gärna pengar på, för när alla de här kommer till Pride så kommer de att lägga tusentals kronor på restaurangerna. Jaha, hur kommer det i Malmö skattebetalare till del, undrar jag.
Och jag menar,
skattebetalare.
Nej, men alltså, menar han att de inte skulle göra det då? De som kommer att gästa Pride kommer inte, de skulle inte köpa så mycket som en muffin om det inte var för att vi hade Pride-målade bänkar i Malmö. Där fattar ju inte jag logiken.
Och sen ska de som igen. Ja.
Va?
Sen ska de väl måla som igen. Så kostar det ytterligare en halv miljon.
Ja, man väl förutsätta. Ja.
Ja, vi hade massor med andra exempel på skatteslöseri, men vi får nog hoppa över det.
Ja. Och, vi är babbliga som vanligt, så att vi har mycket att hinna med. Och vi vill ju inte undanhålla er ett litet gatt här med vår nya favorit.
Ja, nämligen den polsk-kanadensiske pastorn Arthur någonting som jag inte riktigt kan uttala, som vi visade ett klipp med för någon vecka sen, han som jagade ut poliserna som hade kommit in i hans kyrka och skulle börja domdera om munskydd och du vet antal som fick finnas i kyrkan. Han skrek Nazis out of here, you are not welcome.
Ja. Gestapo, psychopaths. Ja. Ja, Arthur Pavlovski heter han, Ingrid, så det är inte så supersvårt att uttala.
Det var bara att jag inte hade namnet här, så jag bossade så att jag inte kunde uttala.
Ja, nej, men precis. Vi och många av oss tyckte ju att Arthur Pavlovski verkar vara en kul, modig person. Och vår gamle kompis Jamie Glassow har intervjuat Arthur för att höra lite grann om vad var det som hände och hur tänker du. Och då inleder Arthur med att berätta om liksom bakgrunden till att han är som han är, nämligen att han är uppväxt i ett totalitärt land under kommunismen och vet att man får inte ge dem en lillfingernagel, de här människorna. Nej.
Och han pratar just om varför totalitära regimer inte vill att människor ska träffas och samtala med varandra.
But you cannot meet in the churches. I'll tell you why it's designed this way. Growing up under communist dictatorship, I noticed that the government dictate, you know, totalitarian government doesn't want people to come together, because when people come together, they exchange information, they exchange ideas, they come together, they feel stronger, they have hope, they, you know, they don't have depression, they can organize different things. Coming together, that's how God created us. He created us to come together, to be mm-hmm. together. That's why he calls us sheep. Sheep find comfort by coming together. They feel stronger. They feel the warmth of each other. When we hug people, when we shake their hands, when we love them, when we are humans, that's where we get our strength. So they don't want that. They want you to be separated. That's why you got this physical distancing, separation, isolation. People are isolated from one another. So the exchange of ideas and the truth is not being spoken. During solidarity movement, and that's the hope that I want to give to the people as well. The during solidarity movement in 1981, I saw with my own eyes, I saw the power of the unified people. I saw millions of Poles going to the streets under the leadership of Lech Wałęsa and others, and they took it to the streets. Yes, there were tanks, machine guns, people were shot. That's true. Some people paid a terrible price. Tens of thousands were arrested. However, they didn't give up. And a year later, the communism broke and the people became free. So the idea is you have to come together, you have to plow, you have to keep pushing. Eventually, the totalitarian government will break.
Yeah, there is. And Pastor, so just this episode, maybe if I can call it that, this development, this incident that happened in your church, if you had bowed down and said, oh, I'm so sorry, come on in, let me get you some tea, here, let me put my mask on, let me try to accommodate what you want, I'll surrender, you know what would have happened? They probably would have even had police officers there 24/7. They'd be watching you. You'd be giving your sermon. They'd say, no, put the mask up a little bit. Your mask is falling. Oh, you know what? Maybe it's not such a good idea to mention Jesus after all. I mean, who knows what that would go to? But the way that you handled that, am I correct that they didn't even come back?
Since the incident, they did not come back at all. For wow. Both of our churches, I run two churches and they did not show up at all, not even once, to either one of them. A total victory. We've chased out the devils out of the church, and you're absolutely right. If I would give in, if I would give them an opening, they would walk in and they would shut down the church, because they came there not, it was not a friendly visit. They came to shut down the church and tell me I cannot have a church if I'm not wearing masks and social distancing and all that stuff, and I would not have it.
Ja, en mycket modig man som sagt var, och han har ju helt rätt. Man kan inte i samma sekund som man börjar. Det är därför man aldrig ska be om ursäkt heller när de här fascisterna försöker skrämma en. För då har man liksom redan gått med lite på att deras narrativ är det som gäller. Ja, och att de precis. Har en poäng i det de håller på med.
Och det är det, alltså en annan anledning att inte bara följa upp vad som hände. En annan anledning är att visa vilken kraft man kan få av att vara kristen. För vi ser ju så få exempel på detta i Sverige. Visst, nu är vi har inte alls den totalitära regimen just nu. Utan vi har ju frihet, vi har inga lockdown. Men vi får inte ha politiska möten, och även kyrkor lider ju av det här. Så hade de svenska prästerna varit som Arthur Pawlowski, så hade vi fått en sån kraft i detta land.
Det är ju ingen tillfällighet alls att han är just polack. Polackerna har en djuptro, och de har också styrka i det att de har varit utsatta för en massa totalitära trakasserier av olika slag, av nazisterna, av kommunisterna och av andra. Polen har ju varit ett Ni är ett hårt prövat folk, om vi säger så, va?
Absolut, och det har gjort dem till ett folk med ett enormt jäkla namn. Ja. Vi känner ju själv polacker, flera kvinnliga polacker. Ja. Polskor
heter det.
Ja. Som det verkligen är riv i, ni vet vilka ni är.
kan man lugnt säga. Faktum är, alla polacker jag har känt har varit väldigt speciella och mycket riviga människor i just det att de håller inte truten om någonting. De säger precis vad de tycker om allting, vilket ju svenska många gånger kan bli sådär liksom skräckblandad förtjusning.
Därför att de flesta svenskar inte är som du och jag. Men sen jag har tips också om en artikel i Göteborgs-Posten, deras kulturchef som skriver: många av oss hade trivts rätt bra i DDR, och det är en obehaglig artikel på det sättet att han skriver att han har alltid tänkt så här: hur kunde folk gå med på att inte ha någon frihet? Och nu under coronatramset så har han funnit sig en massa saker. Ja, visst, jag får inte gå på liksom politiska möten. Fast det gör jag ju ändå aldrig annars. Så att det gör mig inte så mycket. Och så till sist kommer han fram till att många av oss hade nog ändå trivts rätt bra i DDR. Därför att om vi bara får lite trygghet, att vi har pengar och vi har någonstans att bo, så är det där med frihet inte så viktigt för de flesta människor. Och det är en otäck tanke, men sann.
Och det här får mig att tänka på den här dikten av Martin Niemöller.
Ja.
Du vet vilken jag syftar på. När nazisterna hämtade kommunisterna så teg jag, för jag var ju ingen kommunist. När de spärrade in socialdemokraterna så teg jag, för jag var ju inte socialdemokrat. När de hämtade de fackliga så lät jag bli protestera, för jag var inte med i facket. När de hämtade mig fanns ingen kvar som kunde protestera.
Precis så. Och det kräver någonting av oss människor utöver bara det här att vi ska kunna äta och liksom bo någonstans och sådär. Alltså vi har en plikt, vi människor, mot varandra. Att stå upp för varandra och att protestera och andras vägnar. Inte bara när det drabbar oss själva.
Precis, och det är också så här, Ingrid, vill jag hävda, att vi har alla en inbyggd känsla för rätt och fel. Mm. Och man kan välja att gå emot den känslan, och det är det många som har gjort under coronan, vill jag hävda. Det man instinktivt känner, nej, det här är inte rätt, det här är inte bra, det här är, går emot liksom det, allt vad det innebär att vara människa. Jag vill ju gärna ta som exempel då prins Philips begravning som timade, var det i helgen eller?
Ja, ja.
Där man kunde se drottning Elisabeth, 95 år, sitta alldeles ensam med munskydd på någon läktare i det här kapellet. Och det säger mig bara, alltså det hela mitt väsen bara skriker när jag ser den här bilden. De har varit gifta i 73 år. Damen i fråga är 95. Det här är fel, Ingrid. Så här behandlar man inte människor. Och så här, vi har ju tidigare i podden pratat om, och jag tror vi pratade om det så sent som i fredags, just det här begravningar där folk inte fick kramas och så vidare. Mm. Och det finns massor med exempel. Hur många sådana exempel ska folk se utan att säga, vänta, det är någonting som händer här som är...
Jag har sett att det är rätt många tidningar, alltså brittiska tidningar, australiska, Sky News och sådär, som har reagerat på detta och tycker att det är skamligt att hon satt där ensam. Och jag förstår inte heller syftet, eftersom hon träffar ju förmodligen Charles och de andra
gästerna. Ja, de var ju bara 30
stycken. Kanske inte varje dag, men varje vecka i alla fall. Och då sitter väl inte de med munskydd in i Windsor, vad heter det, Buckingham Palace. Mm. Så att, nej men, och jag får nästan känslan av att hon har blivit tillsagd av Boris Johnson, eller vem det nu är, att nu måste du göra så, för folk måste säga att även drottningen sitter ensam, för hon kan inte riskera att bli smittad eller smitta någon annan och så. Jag tycker det är vidrigt. Jag blir ledsen, jag vill springa fram och krama om lilla tanten.
Mm.
Ingen änka ska behöva sitta ensam med sin sorg under en begravning.
Det är ju en av de sjukaste filmerna vi har, filmklippen vi har sett. Det var väl just från England, va? Där någon sån här begravningsförrättare springer fram. Det är då en kvinna som har förlorat sin make, och hennes två söner tror jag det var på plats, och en av sönerna dristar sig till att gå fram och krama om sin mamma, varpå en sån här begravningsentreprenör, människa, förrättare springer fram och skiljer dem åt.
Ja, ja.
Han får inte krama sin mamma.
Jag tror det var Kanada det också. De verkar
helt galna. Ja, nej, men som sagt, frågar lite grann vad syftet med det här är, som pastor Pawlowski var inne på. Människans är till sin natur en social varelse. Vi behöver varandra, vi behöver närhet, vi behöver umgänge, vi behöver träffas. Och det är inte samma sak med digitala möten som jag har sett del.
Och vi behöver kramas. Ja. Alltså det är, jag såg någon som har skrivit på Twitter häromdagen. Säg inte att folk ska börja kramas igen nu. Jag tyckte det var så skönt att vi äntligen kunde sluta med det där evinnerliga kramandet. Och visst, det gick kanske lite långt. Jag vet att jag skrev några krönika om detta för jättemånga år sedan. Att vi kan vi inte gå tillbaka till att ta i hand, åtminstone när det är nya människor man träffar. Man behöver inte kasta sig om halsen på dem. Men i frågans... Vad sa du?
Ja, men hellre det. Alltså jag håller med dig. Det kan vara lite konstigt att någon som man träffar för första gången ska man plötsligt krama och sådär. Men hellre det än det här paranoida, obehagliga faktiskt som det har blivit. Att man tittar på alla man möter som kommer, blir du den personen som dödar mig eller?
Ja, precis. Nej, det är hemskt obehagligt. Och jag menar, du och jag höll ju liksom den här distansen i en månad eller någonting och säger, nej, nu får det vara slut med de här dubbiterna, nu kramas vi.
Ja, sinsemellan, ja precis.
Men jag kramar ett antal människor och det är jag väldigt glad för.
Du, nu måste vi ju liksom komma till vårt huvudtema, nämligen Annies arrogans. Jag tror det förvånar typ ingen att hon än en gång har demonstrerat denna arrogans.
Nej, naturligtvis inte. Och nu i helgen här så gick hon ut en intervju i GP och hävdade att det skulle innebära en säkerhetsrisk att det är SD politiskt inflytande. Istället för en högerregering som förstör av SD föreslår Löv bland annat ett samarbete mellan sossarna, moderaterna och centern. Vill man inte ge utrymme till ytterkanterna så måste socialdemokraterna och moderaterna tolerera varandra, säger Löv till GP.
Och Ingrid, och jag måste bara säga en grej. Kan det möjligtvis vara så att fru Löv ser sig själv då som den enande statsministern där mellan dessa två?
Självklart, Maria. Men jag skulle säga så här att hon har, som jag nämnde redan när vi började, hon har blivit alltså sossarnas lilla duktiga fotsoldat, trots att hon sa att hon skulle hellre äta upp sin högersko än bli ett stödhjul åt S. Sossarna sitter nu och gnuggar händerna, de har krossat alliansen och Annie Lööf har numera inget alternativ än att fortsätta stödja de rödgröna. Därför att alliansen vill inte ens ha tillbaka henne. Och hon har ju lovat att aldrig samarbeta med SD.
Det är verkligen patetiskt att se hennes dödsryckningar. För allt det här handlar om. Och där har hon i och för sig antagligen funnit sina fränder i sossarna. Att hon är ju också en väldigt makthungrig person. Som liksom typ skiter i principer och sådär ideal och sånt. Bara hon får komma fram till köttgrytorna. Så där har ju hon och sossarna antagligen mycket och
gemensamt. Definitivt. Och jag tror att hon kommer att finna sig alldeles väl till rätta där. Men det kommer inte att hända att moderaterna plötsligt skulle säga jaja, vi kör med centern och sossarna. Och det är det som gör att hon är så desperat, därför att nu ser det ju ut som om de tre konservativa partierna kan få egen majoritet. Så hon måste slå vilt.
Jimmie
Åkesson har ju svarade ju henne på Twitter att hon kan stanna kvar i sandlådan. Stanna kvar i sandlådan om du tycker det är värdigt, Annie. Lag Löfven 2022 har tydligen bestämt sig för att valrörelsen ska handla om allt annat än politik och svenskarnas verklighet.
Ja.
Men det jag tycker är intressant, Maria, det är det här. Har hon SD-skräck? Är hon på, tror hon på riktigt att SD skulle äventyra, skulle vara en säkerhetsrisk för Sverige?
Nej, jag tror att det är så att både hon och en gång där har ju någonting gemensamt med Löfven. De har gått all in på detta.
Mm.
Så det är för sent att backa ur den återvändsgränden nu. De måste fortsätta att höja, det är som poker du vet. De måste liksom fortsätta höja insatsen fastän de inte har någonting att backa upp den med. Om du förstår vad jag menar. De bluffar helt enkelt. Det är vad jag tror att det handlar om. Och som sagt, jag tror inte att Annie Lööf egentligen har några djupare principer eller ideal. Jag tror att hon är en maktmänniska och i ett annat läge så hade hon nog kunnat, och jag menar du ser ju vad som står i hennes alternativ. Förutom det här samarbetet mellan S, M och C så har hon två andra alternativ, allianspartierna och MP eller allianspartierna och S. Det tycker hon är demokrati och jag menar, hon är inte dum i huvudet, så det kan inte vara det. Det kan inte vara att hon är blåst, utan det måste ligga olika maktkalkyler bakom detta. Och jag tror att både hon och Stefan och company har gjort den kalkylen att nu måste de, det enda kortet de har kvar att spela, det är att försöka sänka Sverigedemokraterna med allt, alla tillbuds stående medel. För om Uffe och Ebba fortsätter på den inslagna vägen så är det kört.
Ja, det är det. Det är kört för kanske tid och evighet för sossarna. Och vad gör de då? Det, alltså, dels som du säger, som vi säger, att de går på SD och påstår helt bizarra saker. Men ett annat sätt att flytta fokus från de intressanta och viktiga frågorna om Sveriges överlevnad, det är ju det gamla hederliga mäns våld mot kvinnor. Och nu har det då på 3 veckor har 5 kvinnor mördats i Sverige. Och det är av en man som de har haft något slags relation till. Och jag tror att Annie Lööf var först ut i någon, hon skrev på Facebook, var är vrålet från samhället? Och sen så tog jämställdhetsminister Märta Stenevi upp stafettpinnen och har nu kallat till partisamtal om våldet mot kvinnor. Och Löfven, han skriver på Facebook att nu får det vara slut. Får inte fram den här. Nej. 5 kvinnor har mördats av män i vårt land bara de senaste veckorna. Kvinnor som berövat sina liv av män. Barn som har bestulits på sina mammor av män. Detta fyller mig med vrede och bla 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 bla. De här männen ska straffas. Ja, det är liksom, det här är ett sätt att blanda bort korten.
Våld i nära relationer som ju är polisens definition av detta, va? Det är ju tyvärr allt för vanligt förekommande. Och det är ju naturligtvis ingenting som du och jag tycker är, det är inte så att du och jag vill förminska den företeelsen på något sätt, men när det handlar om etniska svenskar så är det i 9 fall av 10 så att det är missbruk och eller psykisk ohälsa inblandat.
Ja,
för att en normalt funtad människa slår inte sin partner.
Nej.
Och anledningen till att man kallar det våld i nära relationer, det är att även kvinnor slår män. Kvinnor slår kvinnor och män slår män.
I ett stort antal studier har man kommit fram till att det är lika vanligt i alla dessa 4 grupper. Däremot är det ju flest kvinnor som dör eftersom män är betydligt starkare än vad kvinnor är. Men det är inte ovanligt att kvinnor mördar sina män, och då gör de det ofta när han sover.
Mm. Ofta med hjälp av ett tillhygge då, såklart en kniv eller en påk eller liknande. Absolut. Och det är ingenting som sagt som vi vill förminska. Det är fruktansvärt när det händer, tragiskt på alla sätt. Men nu är det så här att det finns en liten twist i just de här fallen. Vilka är de här mördarna i det här de här fallen som Annie Lööf är så upprörd över?
Ja, och Stefan Löfven och Morgan Johansson och alla Marta Stenevi och alla andra. 5 mord på 3 veckor. Nå, vilka är då mördarna? Mm. Jo, i Linköping där en kvinna mördades vid resecentrum är den misstänkte en kosovo-alban. I Alvesta, jag minns inte exakt var det hände, men där var det en malier, en person från Mali. I Älta, lilla Älta, där var det ju en som var adopterad från Etiopien. Och i Huddinge var det en irakier och den enda svenska personen i den här kvintetten är ju den här killen i Hör som mördade Emma någonting. Och han är väl då dokumenterat psyksjuk. Alltså det var något väldigt fel på honom. Mm. Det kan ju de andra också vara för den delen. Men av dessa 5 mord så kan vi säga så här att 4 av dessa 5 mord hade aldrig inträffat om vi inte hade haft massinvandring till Sverige. Eller åtminstone 3 av 5. Den adopterade hade varit här i alla fall. Så 3 av 5 mördare, alltså 3 av 5 mord hade aldrig ägt rum.
Nej, precis. Och det är Annie Lööf inte ett dugg bekymrad över.
Nej, hon vill ju ha 30 miljoner till ju.
Exakt. Så där ser ni liksom hyckleriet i sin prydno. Och ja, vi har sett, man ser ständigt exempel på det här, hur maktpersoner är så totalt världsfrånvända och använder sig av en retorik och en illogik, eller vad man ska kalla det, som är så långt ifrån verkligheten så att det förvånar mig mycket om Annie Lööf tror att, eller är det så Ingrid, att hon kan plocka poäng på den här retoriken?
Alltså ja, det har ju gått väldigt bra under decennier, så har ju svenskar trott på detta. Jag menar, det är inte mer än ett par år sedan jag träffade någon av min fasters bekanta, någon man då som sa, åh det är så fruktansvärt med alla dessa våldtäkter. Jo sa jag, men du vet väl vilka det är som går. För då? Ja men det är ju nästan bara invandrare. Nej men vad säger du? Nej men det är klart att det inte är. Alltså så att människor, ofta äldre människor som kanske inte surfar så mycket på internet och sådär. Och bara lyssnar på mainstream-medierna. Men de blir färre och färre, Maria. Därför är det, tror jag, en fullständig återvändsgränd för sossar, centerpartister och miljöpartister att fortsätta så här. För majoriteten går inte på det längre.
Nej, och en sista desperat åtgärd är ju då att försöka på olika sätt, som Henrik Jönsson var inne på i sitt program i lördags, att försöka lägga en hemsko på fria medier på olika sätt. De ska inte ha pressstöd, vi ska förbjuda att man kan själv kolla upp saker, domar och annat. Ja. Alltså att på olika sätt försöka dämpa den fria informationen, för den är inte till deras fördel överhuvudtaget.
Verkligen inte. Nej, så är det. Jaha, får vi nu lämna de sista länkarna vi hade åt sitt öde.
Får vi göra, därför att vi ska inte dra över lika mycket som vi gjorde i fredags när vi körde ett riktigt maratonprogram utan vi ska lämna er nu med uppmaningen att om ni gillade det ni såg och hörde här idag, gå in på ingridomaria.se, bli månadsgivare via Donorbox eller använd Swish eller Bankgiro eller media link-knappen och stötta mitt och Ingrids Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Bra talat!
Ja.
Då önskar vi en trevlig vecka och tills vi ses igen på fredag så säger jag Gud välsigne.
Hej då!